lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om FFG på sociala medier. På Facebook och Instagram följer du oss för att hålla dig helt uppdaterad om vad som händer och om nyheter från FFG. På YouTube lägger vi regelbundet ut inspelningar från föreläsningar och temadagar. Nu senast från pastoraldagen om evangelium till det sekulära Sverige. Vi finns också i en annan podd, FFG-podden, med avsnitt varje fredag. Och till allt detta är vi förstås tacksamma för din gåva som du kan enkelt ge med en swish till nummer 123 100 8457. Men nu Daniel Johansson och Predikoverkstan.
24 söndagen efter trefaldighet infaller sällan, och därför finns det bara en årgång till den söndagen. Texterna är dessutom de samma för 25 söndagen efter trefaldighet, då 24 och 25 aldrig infaller samma kyrkoår. Evangeliet för de här söndagarna är Matteus 24, verserna 3-14. Den här gången kommer jag läsa en vers i taget på grekiska, ge en översättning och kommentera grammatiken lite grann om så behövs innan vi ser övergripande på texten. Genomgången kommer därför bli lite längre än normalt. Vi börjar i den tredje versen. Kathemeno de auto epito oros ton elaion pros elson auto hoi mathetai kat idian legontes. Epe hemin potetauta estai kai titus emeion teses parousias kai synteleias to aionos. Och när han satt på oljeberget kom lärjungarna till honom enskilt och sade: säg oss, när kommer detta att ske, och vad är tecknet på din ankomst och tidens slut? Intressant nog börjar den här texten på samma sätt som texten för Alla helgons dag från Bergspredikans inledning, Kathemeno de auto, när han satt. Således börjar både Jesu första och sista stora tal i Matteus på samma sätt, med att Jesus sätter sig. Den här gången betonar evangelisten att Jesus och lärjungarna är för sig själva, kat idian. Ordagrant betyder det enligt sig själv, men det är ett idiom för att vara ensam, enskilt, privat. Och så möter vi frasen tes ses parousias kai synteleias. Här har vi en artikel som följs av två substantiv med ett kai, ett och emellan. Det kan antyda en begreppsmässig enhet. Och då brukar något som kallas för Granville-Sharps regel gälla. Men eftersom de här substantiven är opersonliga så appliceras inte Granville-Sharps regel. Granville-Sharp hänvisar alltså till en konstruktion där en artikel föregår två substantiv i singularis och att de är sammanbundna med kai. Och de bildar då en enda enhet. Men de måste då syfta på personer och de får inte vara egen namn, det är den generella regeln. Granville Sharps regel spelar en viss roll i några kristologiskt viktiga exempel. Du kan ta en titt på Titus 2:13 för att nämna ett ställe. Och vill man läsa mer så kan man läsa i Wallis grammatik, sidorna 270-273. Rätt många lite yngre manuskript, det här inkluderar D, Codex BSA och majoritetstexten. De har faktiskt en artikel före det andra substantivet här, synteleias. Det står tes synteleias där. Hur som, sammanhanget pekar ändå på att Kristi återkomst och tidens slut hänvisar till samma händelse. Parousia betyder ju för övrigt närvaro eller ankomst. I sig är det inte någon eskatologisk term. Den används om ankomsten av en kung eller en hög ämbetsman. Men när Kristus är den det refererar till, så hänvisas det ofta till Herrens dag eller domedagen. Och så också fallet med Syntelejas to Aionios tidsålderns slut. Begreppet används på andra ställen i Matteus. Kapitel 13 stöter man på det 3 gånger, 39, 40 och 49. Och sen i det välkända avslutningen av evangeliet 28, 20. Det finns också exempel på det här begreppet i den litteratur som skrevs i judiska sammanhang vid Jesu tid. Jag nämner några av de böckerna och ställena i PDF:en till den här podden. Vi går till vers 4. Kai apokriseis ho Jesus eipen autois. Bleppete metis hymas planese. Och Jesus svarade och sade till dem: se till att ingen leder er vilse. Frasen bleppete metis hymas planese kunde vid första anblicken uppfattas som två befallningar. Se upp. Låt ingen leda er vilse. Den negerade auristkonjunktiven, och det har vi här, kan användas för att uttrycka befallningar. Det är dock bättre att ta den sistnämnda satsen som en negerad konsekutiv sats, alltså en följdsats här. Enligt det stora lexikonet Bidag så kan negationen med fungera just som en konjunktion efter verb som har med att frukta, se upp med och så vidare att göra. I det här fallet så introduceras då vad man ska se upp med. Se upp så att ingen leder er vilse. Vers 5. Poloi gar elevsontai epito onomati mou legontes. Ego eimi ho Christos. Kaipolous planesosin. För många kommer att komma i mitt namn och säga: jag är Kristus, eller jag är Messias, och det kommer att leda många vilsne. Prepositionen epi används i idiom som framhäver någons auktoritet. Som jag har här då, epito onomati mo, i mitt namn. Det här uttrycket det kan användas om både troende och de som felaktigt gör anspråk på Jesu namn. Ego eimi identifierar starkt subjektet här med Kristus. Jag är Kristus. Men vi har här knappast någon anspelning på det gudomliga ego eimi. Jag är. Frågan är dock vad Kristus syftar på. De svenska översättningarna har Messias. Men en del engelska översättningar översätter istället med Kristus. Här är det nog inte omöjligt att vi kan ha en dubbel betydelse. Det kommer att komma de som gör anspråk på Jesu personliga namn, Kristus, det vill säga att de gör anspråk på att vara Jesus. Medan andra kommer att göra anspråk på hans ämbete att vara Messias. Flera sådana falska Messias eller profeter omnämns i Apostlagärningarna 5:36 och 37 och lite senare i 21:38. Och den judiske historieskrivaren Josefus, han räknar upp många fler. Om man vill läsa om det här på svenska så kan man gott läsa Bertil Gärtners bok Vid den tiden, en bok om den historiske Jesus. I de två första kapitlen så har han en översikt där han tar upp just det här, de här anspråken från olika personer under det första århundradet. Vi går till vers 6. Melesete de akuen polemos kai akuas polemon. Horate me froeiste. Dei gar genestai alupo estinto telos. Och ni kommer att få höra om krig och rykten om krig. Se upp, var inte rädda. För det är nödvändigt att detta sker, men slutet är inte ännu. Futurumet melesete är kanske lite överraskande här. Man kunde ha uttryckt detta med akuo, att höra, i futurum. Skillnaden är svår att få fram på svenska, men valet av den här konstruktionen kan antyda att händelsen är nära förestående. Det vill säga, ryktena kommer snart att börja. Polemos, Kai Akoas Polemon, de båda substantiven här, Polemos och Akoas, står i akkusativ. Och då är det så att det man hör normalt står i akkusativ som här. Men den man hör, personen man hör, om någon talar eller säger någonting, står i genitiv. Och sen har vi horate me phroeiste. Till skillnad ifrån vers 4 så fungerar inte med som en konjunktion här. Här negerade bara den följande imperativen. Så här har vi två på varandra följande imperativ utan någon konjunktion emellan. Och vi behöver översätta se upp, var inte rädda. För konstruktionen dei genestai, det är nödvändigt att det sker. Så finns den på några andra ställen i Matteus 26:54, men även på något ställe i Markus och Lukas och i Uppenbarelseboken. Jag hänvisar igen till pdf:en för de här ställena. Vers 7. Eger these taigar ethnos epi ethnos, kai basileia epi basileian, kai eson tai limoi, kai seismoi kata topos. För nation kommer att resa sig mot nation och rike mot rike, och det kommer att bli hungersnöd och jordbävningar på olika platser. Eger thesetai är en futurum i passivum, så vi skulle kunna översätta nationer kommer att resas mot nationer. Men eftersom verbet egeiro även i passiv kan ha en aktiv intransitiv betydelse, så är det bättre att översätta nationer kommer att resa sig emot nationer. Uttrycket katatopos, det är distributiv och vi får översätta på olika platser. Vers 8. Panta di taut arche o dinon. Men alla dessa saker är början på födsloverkarna. Panta di tauta är subjekt i denna sats som saknar huvudverb. Verbet vara i plural underförstås. Och arche och dinon, det är en så kallad partitiv genitiv. Vi får översätta med början av eller början på födsloverkarna. Och din är för övrigt ett hapax legomenon i Matteus. Alltså det förekommer bara här i Matteus, men det förekommer på tre andra ställen i Nya testamentet. Vers 9. Tote paradososin hymas eis flipsin kai apoktenosin hymas. Kajeses de misumenoi hypopantonton ethnon diatonoma mo. Då ska de överlämna er till misshandel och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Totte kan markera en ny utveckling i en skildring och beskriva en händelse som följer på det som nyss berättats. Men adverbet totte kan också uttrycka samtidighet. Och här är kommentarerna delade huruvida Totti uttrycker en sekvens eller en samtidighet. Och det här gäller både här och sen i vers 10 när Totti återkommer. Notera här att i den här versen och de följande så är alla huvudverb i futurum. Och tredje person plural används när subjektet inte är specificerat, vilket ju är fallet i inledningen på den här versen. Man kan alltså översätta med just man. Man ska överlämna er till. Man behöver inte översätta dom skall, utan man. Lägg märke till att SST misomenoi är en perifrastisk futurum. Jag påminner om att perifrastisk konstruktion består av verbet vara i presens, imperfekt eller futurum, samt ett particip i presens eller perfekt. I det här fallet har vi futurum essestai plus presens particip, och det kallar man perifrastisk futurum. Här används det för att uttrycka ett pågående skeende i framtiden. Frasen panta ta esne förekommer 4 gånger i Matteus, 3 gånger i det här talet. Vi har det här i vers 9, senare i 14 och senare i kapitel 25 i vers 32 när vi närmar oss slutet av det här talet. Och så till sist då i Matteus 28, 19. I den här versen så kan vi ju notera ytterligare en parallell till avslutningen av saligprisningarna i Matteus 5. De två sista saligprisningarna, 8 och 9, har stora likheter med det Jesus säger här. Vers 10. Kai totte skandalistheson tai poloi kai allelos paradososin kai misesosin allelos. Och då kommer många att avfalla och de kommer att utlämna varandra och de kommer att hata varandra. Skandalizo i aktivum betyder att få någon på fall. Den passiva formen skandalistheson tai har betydelsen att ledas till fall eller att ta anstöt. Paradososin, överlämna, utlämna, är för övrigt samma verb som används för Judas överlämnande eller utlämnande. Vi brukar översätta förrådande av Jesus. Vers 11. Kai poloi pseudoprofetai ege thesontai. Kai planesosin polus. Och många falska profeter kommer att uppstå och leda många vilsne. Även här är ege thesontai, futurum passivum, intransitiv och fungerar som en deponent med aktiv mening. De kommer att uppstå, stå upp. Vers 12. Kai diato plethin thenai ten anomian psygesetai he agapeton polon. Och eftersom laglösheten mångdubblas kommer kärleken hos många att kallna. Diato ple sin senai ten anomian. Här har vi ett infinitiv som föregås av artikel och av prepositionen dia. Och den konstruktionen används för att ange orsak, därför översättningen och eftersom. Subjektet till infinitivet står alltid akkusativ här, ten anomian. Det vi kan notera här är att infinitiven står i aorist plethin thenai. Och det här är det enda exemplet i hela Nya testamentet på en aorist infinitiv som föregås av just dia. Alla de övriga är presens och så finns det några undantag och de står i perfekt. Men i aorist så har vi bara det här exemplet. Så vi har en ytterst ovanlig konstruktion. Hur ska man förstå genitiven i he agape ton polon? Är det en subjektiv genitiv, det vill säga talas det om de många kärlek? Eller är det en objektiv genitiv, kärleken till många? På engelska behöver man inte här välja, för man kan konstruera det här med en sån engelsk genitiv of-konstruktion. Men på svenska måste vi välja. Och de svenska översättningarna översätter med subjektiv genitiv. Det handlar alltså om de mångas kärlek. Wallis i sin grammatik menar att just adjektivet ton pollon här är komparativiskt med betydelsen de flesta. Detta fast den formen är positiv, alltså den icke-komparerade formen. Och så översätter också både Bibel 2000 och Folkbibeln, kärleken skall kallna hos de flesta. Verbet psygesetai har konnotationen av en brand som håller på att slockna ner, som släcks. Vers 13. HD hypemeinas eistellos hotos to thesetai. Men den som håller ut in till slutet, denne ska bli frälst. Den här meningen har en ord för ord parallell i Matteus 10:22 och där åsyftat slutet av vårt liv. Och det är troligt att det gör det här också. HD hypomeinas eistellos, den som håller ut till slutet, fungerar här som subjekt i satsen. Notera att den här frasen sen plockas upp av ett demonstrativt pronomen, hotos. Att konstruera meningar på det här sättet är mer typiskt för Johannes evangeliets grekiska, där just demonstrativa pronomen som hotos och ekeinos ofta används på det här sättet. För att bara ta ett exempel så titta i Johannes 7:18. Den här användningen av det demonstrativa Pronomenet kallas för anaforisk. Och så den sista versen. Kai kerygthese tai toto to evangelion tes basileias en holete oikomene eis martyrion pasin tois ethnesin. Kai tote hexe to telos. Och detta evangelium om riket kommer att förkunnas i hela världen som ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan kommer slutet. Genitivkonstruktionen to evangelion tes basileias förekommer bara i Matteus evangeliet. Här i 9.35 och 4.23 om vi går baklänges. Vad är det för typ av genitiv då? Ja, vi kan kalla den en löst sammansatt objektiv eller innehållets genitiv. Den goda nyheten, evangelium om riket. Troligen åsyftas både vad Jesus predikade och vad som predikas om honom. Det vill säga det vi finner i våra evangelier och här kanske i synnerhet Matteus evangeliet åsyftas. Tittar vi så på strukturen på vår läsning så finner vi först en inledning där lärjungarna frågar om framtiden i vers 3. Och så har vi den första större delen, problem och tumult i världen 4-8 och problem och tumult för lärjungarna 9-14. Vad ska vi då sammanfattningsvis säga om den här texten? Ja, fem saker. Det första vi ska lägga märke till är att det finns många viktiga paralleller i Matteus som man nog bör läsa tillsammans med den här texten. Som vi redan har noterat så finns sådana i bergspredikan. Jesus sätter ju sig ner för att undervisa på ett berg på båda ställena. På så sätt så bildas en slags inklusio mellan den första och det sista stora talet i Matteus. Lägg här märke till att detta berg som identifieras är Oljeberget och Oljeberget är särskilt förknippat med Guds ankomst. Hesekiel 11:23 och i allra synnerhet Zakaria 14:4. Men det finns också innehållsmässiga paralleller här, särskilt i början. Vi noterade redan tidigare slutet på saligprisningarna, vers 10-12 i kapitel 5. Och så inte minst slutet på hela predikan, kapitel 7 från den 13:e versen och framåt. För det andra så har vår text många paralleller i Jesu andra tal i kapitel 10. Notera särskilt verserna 16-42. Och även så i det tredje talet som är ju det stora liknelsetalet i kapitel 13. Inte minst 39-43 och 47-50. Och till sist så noterar vi att den första versen i vår läsning och den sista. Ja, de tillsammans har en tydlig parallell också i slutet av Matteus evangeliet där Jesus återigen är på ett berg och han befaller sina lärjungar att gå ut till alla folk och lära ut vad han har lärt lärjungarna. För det andra, anledningen till lärjungarnas inledande fråga är Jesu förutsägelse i den föregående versen, det vill säga 24:2, att templet ska förstöras. Det verkar som om lärjungarna förknippar förstörelsen av templet med tidens slut. Men Jesus gör i sitt svar klart att de här händelserna är åtskilda. Den första frågan lärjungarna ställer, eller första delen av frågan om templet, den besvaras i verserna 4-35, alltså i det avsnitt som vi nu läst. Medan den senare frågan om tidens slut behandlas från den 35:e versen ända till 25:46. Därmed är inte sagt att det inte finns något samband mellan förstörandet av templet och slutet av den här tidsåldern. Det förra bör nog ses som en förelöpare till den senare. Och så för det tredje lägger vi märke till att Jesus faktiskt börjar med att påpeka vad som inte är direkta tecken. Falska messiasgestalter, krig, hungersnöd, jordbävningar. Det tillhör verkligheten i den här fallna världen. Dessa saker är bara början på födsloverkarna och man får inte vilseledas av dessa. Jesu huvudpoäng är ju den här, se upp, låt dig inte luras av det. Och det är väl lika relevant idag som det var under första århundradet, ja ännu mer idag när nyheter och rykten sprids så mycket snabbare genom moderna kommunikationsmedel. Det fjärde, det är att Jesus här understryker att lärjungarna ska förvänta sig motstånd från den värld de är kallade att gå ut i för att göra lärjungar. De kommer att möta förföljelse, ja till och med martyrdöden. Och ett resultat av det här är att det kommer bli avfall från tron. Här kan vi jämföra med en av liknelserna i kapitel 13, det som står i vers 21. Jesus förutsäger också att falska profeter kommer att resa sig inifrån de kristnas skara. Och här kan vi jämföra med Jesu förmaning i det fjärde talet i kapitel 18, där han varnar för att förleda de små som tror på honom till avfall. Det är i 18:6. Och Jesus säger också att på grund av laglöshet, det vill säga förakt för Guds lag, kommer kärleken att minska. Här bör ju det dubbla budet att älska Gud och nästan åsyftas. Jesus har utlagt det alldeles strax före vår text i kapitel 22, verserna 37-40. Alltså anomia och heagapé, de kan inte samexistera. Men trots denna prekära situation, för det femte, så kommer evangeliet ändå att föras ut till alla nationer. Alltså kyrkan måste och kommer alltid att vara missionerande oavsett omständigheterna. Aposteln Paulus var verkligen inte den sista personen i vilket ett frö såddes när en kristen vittnade under rättegång och inför död och martyrdöd. Jag tänker på Stefanus. Som Jesus säger, eis martyrion pasin tois ethnesin. Det kommer att vara ett vittnesbörd för alla folk.